Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
In the supermarket, you have eggs, class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others, and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is to tell the truth.
That's the wrong information.
Välkomna till Sillypodden och mitt i EM-uppladdningen. Vi sysslar ju med EM-podd här normalt sett för det mesta. Men nu när säsongen är mer silly än någonsin så kan vi ju liksom inte hålla oss från att bara dyka rätt ner i det som händer. Med mig för att reda ut allt tränarkaos finns Babylona Kosravi och Makoto Asahara. Vart ska vi börja egentligen? Ska vi bara ta en jättesnabb recap över vad det är som har hänt? Conte har lämnat Inter. Zidane har lämnat Real Madrid. Pirlo har fått sparken av Juventus. Gattuso har lämnat Napoli. Och Tottenham vill ha tillbaka Pochettino. Ja. Är det ungefär där vi befinner oss? Jag har glömt någon nu. Nej, vi har glömt flera stycken, kommer jag på nu. Men ja, vi kommer dit.
Jag tror att penseldragen har du ändå fått med här, alltså de stora som kommit de senaste dygnen här. Det har ju varit, det är många lag som har mycket att göra och många tränare som plötsligt finns på marknaden mer intressanta än andra, kan man väl säga.
Ja, verkligen. Alltså, Babylona, hur mår du? Grattis till Scudetton till att börja med.
Ja, men tack, det var ju tre dagar som mådde riktigt bra.
Och så sparkade ni tränaren direkt efter.
Vi sparkade väl inte tränaren, han gick ju.
Ja, han gick, det är så var det ju.
Man fick ju må bra i tre dagar i alla fall, det var ju fint. Inte ens en vecka kunde man få rida på det här. Vad är det? Höga toppar, djupa dalar. Det är väl livet som om man håller på Inter. Men det är egentligen inte så förvånande, för det var ju på gång redan förra säsongen där efter EL, där Conte var redo att packa väskorna, men där man inte kom överens om det rent ekonomiska då. Verkar väl lite grann som att man hade någon typ av pakt att kör den här säsongen också, vinn gärna en titel, och vill du lämna då så får du. Och nu fick han ju, han säger sig ha fått en halv årslön i samband med att han gick. Så att,
Och vem ska då in?
Ja, det man det är ju liksom, det är ett nedköp oavsett vem du tar in i den här situationen. Det är ju liksom inga Klopp eller Simeone eller de här som kommer in, utan det blir ju Simone Inzaghi som senast igår satt de i tidningen och pratade om att han har haft ett möte med Lazios president Lotito och att han då skulle fortsätta där, och sen nu då så är det ju han då så kommer in till Inter. Och Lazio tackar ju då Simone Inzaghi som varit 22 år i klubben, som först som spelare och sen som tränare, genom att inte ens nämna honom vid namn, när man säger att vi förstår att vissa människor kan tänka om och ta andra beslut. Tack så mycket för den här tiden, i princip.
Otroligt.
Så, jag nämner inte ens vid namn, vilket är... ja, men det är skönt Peddy, man gillar ju ändå det. Det är lite så småaktigt. Så att det blir Inzaghi, och det blir väl... Alltså, det minst dåliga valet skulle jag vilja säga, med tanke på att det ryktades om Mihailovic och annat. Inzaghi spelar en 3-5-2. Det blir väl någon typ av kontinuitet för det Conte har byggt upp. Sen får man väl se vilka spelare som blir kvar.
Det är intressant att det är ett val som, om man sagt det för 2 år sedan, så hade man ju tänkt, det här är ju riktigt pikt med tanke på vad han gjorde i Lazio med när Sergej var på topp, Immobile började ösa in mål, Lazio såg ut som det här laget som faktiskt skulle kunna hota om en Scudetto. Nu tycker jag att det på något sätt är lite svårbedömt alltihopa, för att Lazio har ju inte tagit det där klivet efter det. Det har ju snarare gått lite åt annat håll. Man är inte ens nära att slåss de absolut högsta Europaplatserna den här säsongen. Jag tycker det är svårbedömt med Inzaghi. Sen håller jag med om att rent liksom taktikmässigt och formationsmässigt så är ju skiftet ganska smärtfritt på pappret. Men jag vet inte vart man har Simone Inzaghi som tränare här och nu riktigt.
Och frågan här är ju, jag menar, som sagt, för 2 år sedan då var det mycket snack om att det här är ju han som tar över Juventus om ett par år. Up and coming, den nästa stora tränarnamnet i Italien. Och det har ju absolut fått sig en liten törn. Så att frågan är ju, det är ju svårt att veta hur det kommer gå. För det är en sak också att vara tränare i Lazio, där du inte har samma press på dig som du har då i ett Inter. Som du är ägare som man inte riktigt vet vad man har riktigt. De försvinner några månader i taget och så kommer ett dekret från Kina. Du ska hantera all press som ändå är mycket större i Inter, i Milan, i de här lagen än vad det är i Lazio. Så att det blir... Han är ju inte heller känd för att kunna hantera pressen så här superbra. Så att det blir intressant att följa.
Ja, onekligen. Och det är ju inte det enda som händer. Jag menar, Allegri in till Juventus efter att Pirlo har lämnat. Pirlo tar över Sassuolo.
Verkar det som, va?
Eller ja, men det snackas om det i alla fall, om att det verkar vara nästa steg.
Ja.
För Pirlo.
Det känns som ett steg kanske i rätt riktning för Pirlo.
Gud ja, det känns väl mer logiskt än att han skulle... Man hoppades väl på en Zidane-effekt där. Zidane hade en helt annan typ av erfarenhet. Frågan är om Pirlo egentligen ens är redo för ett Sassuolo. Men det blir intressant att följa ändå och se om man kan få igenom sitt typ av spel där. Det är lite lättare kanske att styra spelare som Berardi än Cristiano Ronaldo.
Ja, precis.
Det är inget lätt steg dock, alltså, att ersätta han som lämnade De Cervi, liksom, med tanke på... Alltså, Pirlo är ju egentligen inte på CV3 då för ett sånt steg. Alltså, han ska
han
ju
är
egentligen...
Inte jag tycker inte heller det.
Nej, han är inte redo för Sassuolo heller, nej.
Han ska inte vakta.
Nej, jag tycker inte det.
Nej.
Egentligen. Men ja, alltså, och sen Allegri som... Ja, det är ju det här det blir intressant.
In honom nu.
Ja, nu får jag in honom till slut. Jag har ju velat ta in honom i alla möjliga ställen i flera år här. Sen så var jag nästan lite inställd på att han skulle in i Real Madrid. Men då så sägs det ju att han har tröttnat på att vänta på Real Madrid helt enkelt i det här läget. Och att han därför då ska välja en återkomst till Juventus. Och det här är ju intressant ur alla möjliga aspekter på att det är ju otroligt tydligt att Juventus nästan lite spontant vad det verkar bara gör en komplett fabriksåterställning av hela sin verksamhet. Att... Man tar in Allegri, du kastar Paratici och sen tänker jag, ja men Sarri-året och Pirlo-året, vi glömmer dem. Men nu har vi en Champions League-plats och så nu kör vi ungefär nollställer på att du tar in Allegri som inte gjort något annat sen han fick sparken från Juventus sen dess.
Nej, och det är också intressant för att det har varit så mycket snack om att lag X och Y ska ha varit ute efter honom och så, men faktum kvarstår att han har ju suttit där i 2 år och gjort nada. Så frågan är hur pass attraktiv han faktiskt har varit. På marknaden. Så att det här är väl en chans för honom också någonstans att få... Det här kan ju bara bli en win, för det kommer inte gå sämre än vad det är ut för Pirlo. Allegri är ju erfaren. Kommer ju... Med honom blir väl Juventus favoriter nu. Går han tillbaka och ser till att de vinner Scudetton kommande säsong, så har han ju också ett helt annat förhandlingsläge om han skulle vilja lämna sen.
Det är väl det som är det främsta för Juventus här, att de har förlorat liksom sitt grepp om Scudetton som de ju vann, jag vet inte hur många gånger i rad.
9
gånger i rad. Ja, och det är liksom, sånt kan man ju inte bara släppa när Inter går och vinner. Då får man ju gå tillbaka till någon slags trygghet i Allegri. Det är ju verkligen så det känns. Champions League var kul att sikta på. Nu så nu drar vi. det kostade att vi tappade liksom Serie A-hegemonin. Och det var det ju inte värt. Nu går vi tillbaka till rötterna igen.
Ja, men de har ju
Får man säga att Cristiano har varit en fail i det avseendet? För man tog inte in Cristiano Ronaldo för att vinna Serie A, utan det var ju Champions League som var målet.
Nej, men alltså, spelmässigt har han kanske inte varit en flopp hela vägen, men resultatmässigt så går det inte att säga annat, för att det var ju projektet.
Ja, jag menar, han har absolut gjort sina mål, han har gjort det han ska i ligan och så, men det känns ju också som att en annan spelare hade kanske gjort att man hade haft löneutrymme och så och förstärka andra lagdelar. Nu blir det att hans lönepost och den kostnaden har tagit upp en stor andel av det Juventus haft till förfogande. Mm. Vilket har gjort att man inte har kunnat förstärka andra lagdelar som man hade behövt det.
Det är ju inte han som är floppen, utan det är ju valet att värva honom för en miljard som är den stora floppen. Och det är väl därför också Paratici ryker nu, och det är ju nästan på tiden sett till hur liksom Juventus har förtvinat under 2 år och bara... Ja, de har ju nedmonterat hela verksamheten mer eller mindre för att kunna hantera... Ja, naturligtvis var pandemin en del i det här med de ekonomiska förutsättningarna. Det finns en anledning till att Juventus är den en av 3 klubbar som fortfarande ska spela Super League i framtiden. Men ja, det här känns ju på så sätt logiskt att de gör det. Sen är jag inte lika säker på att det kommer bli kanon, för det här... Alltså att gå tillbaka till där du var på ruta 1, det tyder ju på att du har varit väldigt fel ute från början. Det har vi i och för sig förstått att de var, men... Jag tror inte det kommer bli någon så här supereffekt av att Allegri kommer in igen. Och sen ska det bli intressant. Han kommer ju till en sämre trupp än den han lämnade. Det är ju väldigt likt när Zidane kom tillbaka till Real Madrid. Han kommer ju till en sämre trupp än den som han liksom lämnade åt sitt öde en gång i tiden. Nu blev ju Allegri sparkad, så det var inte som att Allegri självmant lämnade åt sitt öde. Men likväl, det är ungefär lika höga förväntningar, men du har sämre material att jobba med. Och det är inte som att Allegri heller har suttit och... Ja, någonting har han förhoppningsvis gjort förutom att sitta i arbetsintervjuer under 2 år. Men man är lite kluven till det där.
Ja, men Paratici, bara som en parentes, får ju gå inte bara på grund av det katastrofala jobbet på Mercaton. Utan det är också det här med Super League, att Agnelli kommer inte kicka sig själv. Och sen det här med Suarez då, med, man är ju under utredning för hela den här, fejkade man ett språktest och liksom vilka var involverade. Det är jättekul, alltså det är ju kaos, och då låter man ju, det är ju lättare då att skeppa Paratici. Så får vi se hur allt annat går. Men någon var ju tvungen att bära hundhuvudet där.
Ja, alltså verkligen. Nej, men det är minst sagt underhållande.
Det är stökigt.
Ja, vi får se vad som händer av allt det här. Är det någon vi har missat? Ja, vem ska då in till Real Madrid om det inte blir Allegri?
Conte?
Är det Conte?
Det känns
så... jättekonstigt.
Ja.
Det känns fel.
Han känns ju inte som en Real Madrid-tränare i grunden. Men det kan ju bli oerhört intressant, dynamiken mellan honom och Florentino Perez, om det skulle bli av. Alltså. Vi har en tränare som vill bestämma precis allt.
Det kanske är vad Madrid behöver, men jag tror jag har svårt att se att Pérez skulle gå den vägen. Sen har han ju dratt oväntade kort förut, typ Rafa Benitez. Men sen har ju Rafa Benitez en viss koppling till Madrid som spanjor och som liksom förflutet, och det finns något helt annat.
Ja, men som han har ju tillhört klubben sedan tidigare.
Conte har noll koppling till Madrid. Om vi tar en annat ledigt italiensk tränare, Maurizio Sarri, också noll koppling till Madrid. De känns ju allt. Jag har ju en väldigt orolig känsla av att det finns ett visst tränarnamn som kan locka Florentino Perez i det här läget. Inte för att jag vill se det hända, men Jogi Löw.
Oj!
Alltså, ja, men
jag
det
tycker
har ju
den är jätterolig.
Ja, men det har ju pratats lite smått om Jogi Löw tidigare. Han har ju dykt upp lite smått bara på något så här, liksom, i förbifarten. Nu är det väldigt tydligt att en tränare som kommer att lämna det tyska landslaget efter säsongen. Han har ett VM-guld på CV:et. Det är ett tungt namn. Det är inte omöjligt. Och jag har ju svårt att se att man ska gå på Raul-spåret redan nu och kasta in Raul i den här situationen när du ska bygga om hela laget. Det är inte omöjligt att man gör det. Men jag tror snarare att bara det faktum att Allegri ens har varit i diskussionen tyder på att man ändå tänker att okej, Raul behöver få typ åka ett år till Frankfurt och fila på sina tränarkunskaper innan han är redo för att ta Real Madrid, och att Raul, om han ska träna Real Madrid, vilket han kommer göra förr eller senare, ska komma in i rätt läge. Du kastar inte Raul till vargarna på samma sätt som du gjorde med Santiago Solari till exempel. Och Lopetegui var ett oväntat val, men jag tror inte att han går i tar där liksom steg. Nu vill man ha ett etablerat namn, tror jag. Och vilka är det som är kvar? Jo, Jogi Löw är ju en som skulle kunna vara då, och det känns ju helt
och
fel.
Ja, fast Conte känns så fortfarande helt inkompatibel. Jag har väldigt svårt att se att det ska bli Conte, men det är inte omöjligt det heller.
Alltså jag har ju svårt att se att man rent om man pratar hur man ser på hur man ska spela på Bernabeu. Och sen har du då Conte som ändå kan vara nöjd vissa matcher med att sitta tillbaka och låta andra laget vara bollförande och så. Och ha 30% bollinnehav och faktiskt vinna ändå. Det känns ju inte Real kanske.
Fast det är mer kompatibelt i Real Madrid än till exempel i Barcelona. Det är väl större, ja, chans, att, det är större chans att Conte tar Madrid än att han tar Barcelona på. Att Madrid kan man... Kommer ihåg att Mourinho var väldigt populär där en gång i tiden.
Alltså jag tror att Conte skulle kunna bli populär bland fansen. För han har ju ändå en förmåga och som italienaren säger, gazare, alltså att elda upp folk. Och han hamnar ju lätt i symbios. Liksom. Det brinner ut fort, men du får ju två år som det är riktigt tajt.
Mm. Och det kanske är där du vill ha då? Att du sätter någon sorts bas på så sätt. Alltså för det är ju egentligen det intressantaste namnet som ligger där ute. Man undrar ju också, alltså med all respekt till Zidane, det han har gjort. Det har ju varit väldigt mycket liksom hyllningar från Madrid-håll av Zidane efter att han lämnat. Man tycker att den här comebacken, nej det gav inga Champions League-framgångar. Men den gav en ligatitel första året när han kom tillbaks. Andra året så gav det, trots 180 skador under säsongen, så gav det en CL-semifinal och en liksom ligaguldstrid in i sista omgången. Men det är ju fortfarande, det är godkänt, men jag kan inte kalla det en succé, hans comeback, på att det faktiskt är den första titellösa säsongen på över ett decennium, oavsett hur många skador det är när han lämnar. Men tajmingen på att han lämnar blir ju också jobbig på att, ja, Julian Nagelsmann är klar för Bayern München sedan tidigare. Den kanske hade varit ett spår man hade velat gå på. Allegri ska ju ha tröttnat på att vänta på Real Madrid och därmed beslutat att få gå tillbaka till Juventus när den chansen dök upp. Man har förlorat vissa namn som hade varit väldigt kompatibla på att det här beslutet av att Zidane ska ta sabbatsår dröjt. Men det är väl för att man ville behålla Zidane, och att Zidane har väntat med att veta riktigt hur han vill göra. Det är ett svårt läge Madrid sitter i, för de ska ju göra om hela sitt lag också, eller i alla fall delar av det, och det ska värvas Kylian Mbappé och allt vad det heter för pengar som inte finns att säljas och så vidare. Så att det är ju en prekär sits ändå.
Ja, onekligen prekär på många sätt. Och dessutom då rykten om Pochettino.
Är ni så sjuk?
Ja, alltså att helt enkelt att Tottenham och PSG har inlett samtal med Pochettino om PSG om en comeback i Tottenham. Varför PSG skulle släppa Pochettino här och nu begriper jag inte. Jag förstår ju vad Tottenham vill. De vill ha tillbaka sin tränare som de lite eller väldigt förilat, eller vad säger man, skickade iväg i någon slags förhoppning om att rida på den framgångsvåg man hade med Champions League-final och så vidare. De har ju själva varit ute och sagt att de gjorde ett misstag när de sparkade Pochettino och tog in Mourinho. Det kan ju alla utifrån se att de gjorde också. Men alltså, kan PSG verkligen gå med på det här?
Och vem ska de ha in i så fall?
Zidane.
Är det Zidane som ska in då där?
Alltså Zidane är så oklart vad han ska göra nu. Alltså för att förra gången när han var trött och lämnade Real Madrid självmant, vilket han har gjort två gånger nu, då var det han ville ta sabbat och ville ta en paus. Det sägs ju att det är lite samma anledningar som ligger bakom att han lämnar nu. Förra gången fanns det också en väldigt tydlig aspekt i att det här laget kommer att tappa. Vi har nått toppen, jag kan inte motivera den här gruppen mer, därför lämnar jag. Nu ska det ju vara på något sätt att han helt enkelt är trött och inte orkar fortsätta. Går han då in och tar PSG i det här läget? Eller är han så sugen på att coacha Kylian Mbappé, fattat att Mbappé inte kommer kunna gå till Madrid och därför går till Mbappé istället? Juventus hade ju varit ett uppenbart namn att slänga upp som tänkbart alternativ för honom att gå till, om inte de hade plockat Allegri istället. Jag tror att Zidane kommer att...
Ja, om vi inte pratar lönen också.
Jag tror att Zidane åker på semester. Det är vad jag tror. Han tar solsemester. Ja.
Han är trött.
Ja, jag tror det blir sabbatsår på honom. Och sen så, beroende på vad Real Madrid väljer, så är det väl inte helt otänkbart att Zidane plötsligt dyker upp för en tredje session när man har avverkat två stycken placeholder-namn till under en säsong som inte går som den har planerats. Men det ska väl väldigt, väldigt, väldigt mycket till att han återvänder ännu en gång till Madrid. Men ja, PSG känns ju ändå logiskt. Det känns som logiskt för PSG att vilja ha Zidane i alla fall.
Men det är ett rakt byte då. Om vi skiter i Pochettino till Tottenham. Pochettino till Real Madrid.
Ja, det har ju pratats om tidigare också.
Alltså, han har ju koppling och...
Koppling, vet jag. Han har espanjolkoppling. Men jag vet inte om man kan likställa det med en Real Madrid-koppling.
Nej.
Han har en koppling i att han inte vill träna Barcelona. Ja, om man kan dra det på så långt. Alltså, det känns som ett pikt namn såklart. Men frågan är Pochettino i Madrid, ja. Kanske. Alltså det är så svårt att veta, det kan ju dyka upp. Sen har tycker vi Steve Bruce upp i liksom ryktesfloran också för hans fina vår i Newcastle.
David Moyes kan ju ha såklart.
Han kan ju spanska.
Det kan han, bara en sån sak. Bara en sån sak.
Han kan räkna till två.
Ja.
Absolut mest underhållande har ju varit om Real Madrid typ går verkligen kastar in en curveball här och plockar Kike Setién från sin liksom dvala. Eller något sånt där. Det hade ju varit otroligt underhållande att se. Och det hade ju blivit totalt fiasko. Men det kan komma ett jätteoväntat namn också. Men med risk att orsaka att folk dricker för mycket, så säger jag min magkänsla ändå att Jogi Löw, tyvärr, säger magkänslan.
Jogi Löw alltså.
Det får inte vara sant. Men det...
Make it happen, säger jag.
Ja, alltså jag skulle
bara luta sig tillbaka och poppa popcorn.
Ja, det kommer ju inte bli bra. Hans i flick hade varit kul, men han ska ju ta landslaget. Det var ju Tottenham ville väl ha honom och slog sin i sista sekund för att plocka honom från hans muntliga avtal då med tyska fotbollsförbundet. Men Flick, en rättskaffens man, valde ju att hålla sitt ord och gå till Bayern.
Hedra sitt löfte.
Han känns som en hedersknyffe, tycker jag. Säger jag utan
det gör han faktiskt.
Ja.
Verkligen.
Det är ett sympatiskt intryck.
Mm.
Nej, men sen så är det ju nästan finns inte så många fler. Alltså om man ska plocka på den hyllan, om man säger så.
Den högre upp, menar du?
Ja, nej, men liksom av de stora namnen. Så det är klart det finns en jäkla massa fotbollstränare i världen. Men det är liksom inte vem som helst som kan... vi liksom skickar inte Nanne till Real Madrid liksom.
Alltså, sen är det ju de gamla ikonerna. Alltså Xabi Alonso sitter och formas fortfarande för Real Sociedad, jobbet borta i Sanse.
Han kommer inte ta det klivet. Han känns
inte än.
Han är för smart.
Han är för vettig för det. Guti är ju en sånt namn som jag såklart har blivit oerhört lycklig av att se på en tränarbänk i Real Madrid. Men det finns också en väldigt stor potential att han blir just ett placeholder-namn alla Solari och bara bränns efter det. Han har inte samma status som Raúl. Alltså att få in Raúl i tränarstaben, det är ju lite samma projekt som det Barcelona sysslar med när de ska få in Xavi. Att de vill ju ändå ge honom rätt förutsättningar för att ta över. Att det inte blir ett fullkomligt haveri. Och då är frågan, är det här rätt förutsättning för Raúl att ta över? Jag vet inte, han har ju mer erfarenhet än Pirlo, absolut. Han har ju ändå tränat ett B-lag en hel säsong. Han har ju nära på inte riktigt lika mycket erfarenhet som Zidane hade när han tog Real Madrids A-lag första gången. Men Raúl är ju också Raúl. Det är inte omöjligt att det blir där heller. Redan nu.
Nej. Det tror jag vore dåligt. Jocke Löv är såklart ni ska in.
Joakim, det är Jocke Löv i och för sig.
Det är Jocke.
Ja, det är ju samma namn i grunden. Absolut. Ni får ursäkta, jag har precis gjort en och en halv timme Premier League-podd innan här och är lite mosig i skallen. Vi har lite spelarrykten också, såklart. Det är bara tränare.
Jag måste bara nämna att Pepe Bordalas har tagit över Valencia. Bara tycker att det är fint ändå.
Då var det
sagt. Exakt.
Ja, och så kan vi också nämna att Napoli lär ha ny coach i Spalletti och Gattuso till Fiorentina.
Just det, precis.
Det är tränarkarusell nu i Italien.
Mourinho måste ju bara le här nu. Han måste ju tycka det här.
Mourinho sitter ju bara njuter. Kan du förstå det här kaoset? Han såg att Conte lämnade. Han måste ju suttit där och bara...
Nu kör vi.
Ja, lätt i mjuk.
Det är ju synd att, för att eftersom vi vet vilka varma känslor som Mourinho och Conte hyser för varandra.
Ja, alltså, jag hade ju älskat presskonferenserna inför match. Kan ni förstå Det hade varit underbart. Alltså, jättetråkigt att vi går miste om det.
Inzaghi är ju inte riktigt samma verbala filur.
Nej.
På det sättet.
Nej, och han kommer inte att kalla Mourinho för dement eller någonting sånt där. Det är skittråkigt allt det här, känner jag. Det är så tråkigt på alla sätt. Alltså, Inzaghi, det är liksom budgetkonte med eget hår. Alltså, det är skittrist.
Ja.
Det är sjukt när vi sitter här och den enda som sitter säkert på sin post är Pioli. Hur hamnar vi här?
Pioli och Mourinho sitter lugna och Gasperini. I den här...
Ja, Gasperini såklart. Ja. Där
är ju super safe.
Ja, men där har vi väl också någon som kanske...
Där har vi ett namn som måste vara eftertraktat.
Ja, man kan köpa
frågan är ju alltså, han är ju... Och han har ju också en rätt svår personlighet och du måste ge honom tid. Så vilken stor klubb har råd att låta honom bygga? Det är väl det?
Nej, men det är också... Sen vet man ju alltså typ Christophe Galtier i Lille har gjort supersuccé.
Ja.
Han är het just nu. Det är ju sånt namn som liksom efter en sån här succésäsong kan dyka upp i... någon av de här klubbarna.
Verkligen.
Och hade jag, det tror jag också är ett riktigt bra namn. Jag menar, 54 år gammal, han har gjort det mesta, han har liksom besegrat den här ligan med sitt Lille och trots PSG och så vidare. Hade jag varit Tottenham till exempel, så hade man ju i alla fall ringt samtalet för att känna sig för lite grann vad det är för kuf liksom.
Nu kanske jag minns fel, men dök inte Terzic upp som ett namn för Tottenham också i någon sorts ryktesflora här? Alltså Dortmunds interimlösning.
Möjligt. Låter bekant. Men det har varit ganska mycket...
Han känns lite Tottenham när man tittar på honom. Jag vet inte riktigt hur... Han känns ju inte som att han riktigt har kvalifikationerna för att ta ett sånt steg. Kan jag känna.
Nej. Vem vet? Jag tror fortfarande att Graham Potter ligger rätt bra.
Du tror
ligger
det
rätt nära. Ja, jag tror det.
Jag håller kvar vid Sarri.
Om de inte kan få tillbaka Pochettino, för i så fall om PSG har något annat planerat, så är det klart att de kommer ju göra allt för att få tillbaka Pochettino.
Mm.
Han är ju, de tycker ju om varandra i grunden, så att säga. Sorry. Lite spelarrykten. Allegri till Juventus. Uppges enligt då Gazettan innebär att Cristiano Ronaldo vill lämna och ser sig om efter flytt uppgifter om PSG.
Han ska ju inte vilja vara kvar om Allegri kommer in en extra session. Han känner väl att varför ska jag vara med om en reboot? Jag är fortfarande 2 år äldre.
I det här kändes väl också osugen även på slutet på säsongen generellt. Ja.
Men absolut, men PSG, då förutsätter det återigen att PSG gör sig av med något. För jag har svårt att se att de tar in Ronaldo och behåller både Mbappé och Neymar. Det är inte helt otänkbart naturligtvis, men...
Skickar Riccardi till Juventus och tar över Cristiano.
Hörde jag lån med köpoption?
Jag känner att det kan finnas en sån grej. Jag menar, Riccardi lär väl oavsett vilket vara Juventus-bound i sommar. Hans fru och agent har ju inte gjort någon hemlighet av att de heller är i Italien, och de hade ju täta kontakter förvisso med Paratici innan, men han och Dybala bor i ett kompatibelt anfallspar på pappret. Så att det vore väl en logisk lösning, men då har du ju hela det här med åldersskillnad och skillnad i lön och allt vad det
är.
Då, plus att vi har den här lilla grejen med att Cristiano Ronaldo tillsammans med Neymar, Mbappé, Di Maria.
Kan bli explosivt.
Det
känns inte helt kompatibelt på plan heller.
Det känns lite märkligt. Men å andra sidan känns hela Juventus-utflykten märklig. Så att det här kanske ändå inte känns konstigare än det.
Jag är mest orolig för vad det här kommer innebära för Keylor Navas. Alltså... När han flyttade till PSG så märkte jag att han bara fick en så här helt annan persona över sig. Började blondera håret och gick på fester istället. Han kommer ju ha färgat håret rosa liksom innan säsongen är slut, om det ska in. Ronaldo i det där gänget också blir ännu mer star power överallt.
Det är svårt att ta sig igenom bruset där om man är någon annan i det laget.
Ja, är det någon som vet hur Ander Herrera ser ut nu liksom? Det är ingen som minns.
händer här.
Han har ju varit bra dock. Det har faktiskt varit en
han har ju det, men ja. Jag tänker bara rent så här, han står ju inte ut i den truppen.
Nej, det får man inte säga. Han är inte riktigt den personligheten heller, känns det som.
Pablo Sarabia däremot stod ut nog för att komma med det spanska landslaget i EM. Det gjorde inte han. Ja.
Jag vet att du, hur du mår efter det här.
Ja, större haveri till landslagsuttagning har jag inte sett på år och dagar alltså.
Du ska få prata av det om den gruppen här snart, jag lovar.
Terapi.
Håll utkik i EM-podden här, så kommer Makotos raseri över den här laguttagningen uppenbara sig.
Jo.
Ibrahima Konaté, klar för Liverpool kan vi ju faktiskt säga. Klubben har själva twittrat ut en bild på en jacka, alltså en person som står med ryggen mot kameran, och det snappades ju väldigt snabbt upp att den här jackan hade ju Konaté på sig häromdagen i något annat sociala medier sammanhang. Så att 36 miljoner pund uppges den utköpsklausulen ligga på, och det är ju såklart en jättespännande ung, lovande, stor och stark och duktig mittback, men som dessvärre då har varit dragits med ganska mycket skador senaste.
Han är inte bara säsongen. En jacka någon mer.
Han är helt presenterad.
Han är helt presenterad med ett bildspel och allt. Man säger där, Klopp har sagt där, in Ibrahima we are signing a player who will add to the quality we already have here. His physical attributes are very impressive, he's quick, he's very strong and he's dominant in the air. Det låter väl som en bra mittback.
Ja.
Ja, alltså verkligen. Konaté och Van Dijk. Hur lång är han, Konaté?
Ja, alltså han är ju dominant in the air i alla fall, så att han kan inte vara alls
ja,
för kort.
Ja, han är alltså du vet, han är 1,94.
Nu är du nöjd. Att, nu är du nöjd.
Nu är du nöjd.
Van Dijk är 1,94 också, va?
Ja,
där
omkring.
Nej, 1,93. Han är faktiskt en centimeter längre än Van Dijk.
Pytteliten.
Det är ju det är rätt mycket kött att ta sig igenom där om man om de får vara hela båda två. Det är ju många brasklappar på mittbackar i det laget.
Har ju haft lite skador under säsongen väl här också i Leipzig. Ja, det är bara 14 matcher från start den här säsongen i ligaspel då pratar vi då. Men alltså det är fortfarande, jag tycker det är en jättebra värvning.
22 år gammal. Det kan säkert bli jättebra. Det kommer ju hänga på hur frisk han är, helt enkelt. Och på utåtgående då, de möts väl i dörren där på träningsanläggningen, Konaté och Wijnaldum, som uppges vara allt närmare Barcelona. Det pratades om Barcelona hela förra sommaren, blev kvar. Ganska mycket tror jag på grund av liksom kaoset där nere, pandemisituationen och så vidare. Bestämde sig för att spela ut sitt kontrakt. Kom ju inte överens helt enkelt om ett nytt. Jag tror att det här senaste året har inte några speciellt allvarliga konversationer förts. Jag tror att de var redan förra sommaren på det klara med att nej, vi kommer inte längre här, utan det finns andra erbjudanden. Och, han känner väl också att han har ett stort kontrakt kvar till i karriären, och då väljer han att ta det med Barcelona.
Det verkar ju som att hela Bayern München-historien som dök upp bara var någon sorts förhandlingstaktik. Ja. Precis, att man kastade in dem i hörnet där. De har varit ganska tydliga med att de var inte alls intresserade av Wijnaldum i det här läget. Och man satte lite press på Barcelona, fick Barcelona att agera, så att det verkar väl som att han också presenteras ganska snart. Laporta var ute på en presskonferens här idag innan lunch, där han bland annat avslöjar också att de kommer erbjuda Messi ett kontrakt, föga förvånande kanske, att de verkar verkligen vilja behålla honom också och lägger kraft på det. Men att det också kommer presenteras värvningar nästa vecka, och då kan vi nog räkna med att Gini Wijnaldum kan nog vara en av dem. Eric Garcia är väl mycket väl också, som vi har ju räknat honom som klar.
Och Memphis Depay?
Ja, Aguero snarare först tror jag.
Aguero ska in först, så är det.
Sen har ju Donnarumma dykt upp som någon sorts otippad vändning här också.
Ja, Donnarumma som lämnar Milan, men jag känner att det är PSG där.
För Donnarumma?
Ja.
Var ska Keylor då?
Ja, men...
Du petar inte Keylor. Alltså, inte igen.
Kan man väl göra?
Nej, inte igen.
Det räckte med att det hände i Madrid en gång. Keylor ska inte petas igen. Men
nu är det hjärtat som talar här.
Ja, för Keylor, ja. Keylor är det hjärtat. Ja. Ja, jag gillar Keylor Navas, tycker jag är fantastisk.
Jag tycker man blir lite förvånad över hur Mino Raiola har skött den här Donnarumma transfern. Eller, det verkar inte finnas en klubb klar än, vilket är förvånande i min värld.
Ja, alltså, vart ska han då? Alltså,
så, ja, men, han ska till PSG, säger jag.
Alltså, ja, varför ska han till PSG för?
Därför att, alltså, Keylor Navas är en 4+ målis som dessutom är 34 år gammal. Ingen jätte...
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Stjärnstatus. Donnarumma, 22 år gammal. Han är dessutom 11 centimeter längre än
där har vi det. Där kom det. Det är
så det är klart att Donnarumma ska till PSG. Watch it happen, säger jag bara.
Alltså, Barcelona låter ju otänkbart. Det förstår jag inte riktigt varför Donnarumma skulle gå med på att gå dit och vara andra spadet till Ter Stegen.
Nej, fast där har man pratat om att man säljer Ter Stegen för att få någon typ av intäkt. Och då blir ju Donnarumma en fri transfer.
Det hade ju varit väldigt Barcelona att göra så.
Åh, vad dumt det hade varit. Nej, där tycker jag är en av absolut bästa värvningar de har gjort på det här sidan millennieskiftet, Ter Stegen. Alltså, det var ingen som visste knappt man var när de köpte in, och man har blivit en av världens absolut bästa målvakter. Jag tänker spontant, det pratas ju lite smått om det här Oblak-spåret för alla möjliga klubbar. Väl United har väl nämnts där bland annat. Nu tror inte jag United lägger massa pengar på Jan Oblak den här sommaren, men det känns som att Donnarumma får nog sitta och vänta på vilken klubb det blir en öppning i på så sätt.
Men ni som tittar på Serie A vecka ut och vecka in, framförallt du, Babylona, vart skulle du ranka Donnarumma som är liksom bland de bästa målvakterna i världen just nu?
Alltså, jag skulle vilja säga att han rent prospektmässigt är ju bland toppmålvakterna. Det är bara att kolla på hur han sista matcherna också verkligen höll. Han är ruskigt bra. Det han däremot behöver förbättra ju spelet med fötterna. Han är ju otroligt reaktiv och så. Men han behöver nog lämna Milan, tror jag, också för att få den här sista, ta det här sista klivet in. Men han är ju fortfarande ung. Så jag vill absolut ranka honom som en av toppmålvakterna i världen, och speciellt om man tar med åldern i beräkningen. Sen tycker jag att de har gjort det bra som har plockat in Magnan, som är en bra målvakt. Så där tycker jag Maldini och Kovar gjort en väldigt bra värvning. Det är en svår situation de har varit i. De förlorar sin lagkapten gratis.
Och de löser det så pass liksom snabbt. Att liksom, det var ju värvningen av ersättaren som fick oss att förstå att nej, Donnarumma kommer inte stanna.
Ja.
Att det var så här, pang, så var Magnan, som var en av seriens bästa målvakter i ligan förra säsongen, med i franska landslaget som inte räckte, lätt att slå sig in i, måste vara som ett backup-alternativ, men ändå, och för en väldigt bra summa. Det är inte mycket pengar den kostar, väldigt dryga 100 miljoner kronor.
Och det pratades väl om en 15, men det kanske var med bonusar, 15 miljoner euro. Ja.
Så att dryga det kan syfta på ganska mycket över.
Ja, okej, okay, my bad.
Väldigt dryga 100 miljoner kronor.
Det var din magkänsla, Makoto.
Ja, det var det.
Nej, men alltså, jag ser ju Donnarumma som en potentiell, liksom, han är topp. Ja. Han är ju väldigt, väldigt bra.
Ja, det för det är det, min känsla är att han är liksom nära att vara den där liksom topp 1, 2, 3 målvakten i världen. Mm. Han är precis nästan där, att det liksom fattas lite grann, men han är ju liksom 22 år gammal. Så att han kommer dit, det känns som en väldigt, väldigt safe bet på något sätt.
Ja, men så då blir det också viktigt var han hamnar. Alltså att han får lira i Champions League, att han får ta de här stormatcherna. Det blir ju intressant nu att se också under EM hur det går. Men det känns ju rätt givet att han som sagt blir en av topp 3 i världen liksom kommande år.
Ja, det,
ja, exakt. Och då
ligger väl något,
det pratas ju om Manchester United för Donnarumma. Men jag menar, de har ju två målvakter redan.
Ja, de måste väl bli av med De Geas lönepost först och främst i så fall.
Ja, först måste de ju skicka De Gea, och sen är det så här, då måste de ju skicka Dean Henderson också.
Ja, för men han kan ju inte vilja sitta kvar som tvåa.
Gud nej, han kommer ju inte sitta som tvåa liksom en säsong till. Har ju dessutom på många sätt redan klättrat förbi De Gea ju. Många som tror att han kommer vara första målvakten till nästa säsong. Och då är det väl snarare liksom en, ja, det är om man tar in Donnarumma för att liksom utmana Dean Henderson, men där, det blir ju en enkel match i sådana fall.
Ja, men sen kommer ju inte, alltså, Raiola kommer inte ta in honom någonstans, han inte är första målvakten uttalat.
Men det här är intressant, alltså. Jag satt nu och liksom gick igenom snabbt i huvudet vilka toppklubbar vi har som är då, alltså, bättre alternativ än att stanna kvar i Milan. Mm. I England så hamnar man ju på att United är det enda tänkbara alternativet. Det känns som att alla andra klubbar där har det ganska gott ställt på målvaktssidan, och dessutom inte är någonting som är prioriterat just nu sett till andra behov och så vidare. United är väl andra behov också, men att Donnarumma gratis, en av världens mest lovande målvakter, och det är en bra affär för dem när de inte har haft ett tydligt första val. Men sen hamnar jag på något sätt i ändå, jag kanske vänder lite här, att sett hur desperata Barcelona är, att de skiftar då, att de får, om de skulle få pengar för Ter Stegen, men då förutsätter det att det finns någon annan klubb som vill köpa Ter Stegen för att plocka in Donnarumma gratis, så har de gjort ganska mycket bra för böckerna. De har säkrat lite för framtiden. Ter Stegen har haft lite skadeproblem och så vidare också. Det kanske inte är så dumt som jag fick det att framstå först. Nu svär man i kyrkan här, men
vem ska betala vad för Ter Stegen då?
Ja, det är lite den som känns svår. Vem är det som har pengar nog att bränna på en målvakt nu?
Mm. Det är väl ingen som, ja, det är väl United då. Men då kan ju Donnarumma lika direkt gå
till Chelsea faktiskt, Chelsea.
Nej, men inte tror de bränner pengar på en målvakt när de ändå Edouard Mendy har varit så bra som han varit.
Ja, tycker inte han är tillräckligt bra för Chelsea.
Tycker du inte?
Nej.
Nej, jag tycker utan tvekan han är det.
Jag tycker att, alltså, om Chelsea ska sikta mot där de siktar, med tanke på investeringen de har gjort, då måste de ha, då ska de ju ha en av världens fem bästa målvakter. Ja, det tycker jag inte att Mendy är.
Jag tycker att i det här fallet så, Mendy har gjort en säsong och gjort det strålande. Jag har inget minne av någon ordentlig miss han har gjort.
Han har gjort det bra, men jag ser det, inte att det är...
Men nu är jag förvirrad, Mendy är väl lång?
Han är jättelång.
Det viktigaste.
Han är jättelång. Han är väl nästan längst av dem alla.
Ja.
Jag är inte generellt sett negativ till Edouard Mendy. Men jag tror helt ärligt att Chelsea kommer, om de lyckas liksom bli av med Kepas lön, vilket kan vara svårt.
Skickar honom på lån till Inter. Där behöver man en ny målvakt.
Ja,
Donnarumma till Inter.
Ja, alltså det hade ju varit drömmen, bara för att få se hur folk skulle implodera rent så här. Men
herregud.
Nej, men det hade inte gått.
Nej, men så här. Donnarumma till Barcelona, Ter Stegen till Chelsea, Mendy till Milan eller till Inter.
Är Mendy bättre än Handanovic?
Alltså, har du sett Handanovic sista året? Alltså sista 2-3 åren så, alltså det bjuds ju på, han slänger in bollar i eget mål och är osäker och så. Åldern har ju tagit ut sin rätt där tyvärr.
Ja, han är 36 år gammal, så även om han skulle ha en säsong kvar till i kroppen, så kan det ju liksom, han behöver ju inte spela varje match kanske då.
Ja, då behöver man ju ta binden ifrån honom, kan jag känna. Det är väl också det som har gjort att han är lite skyddad verkstad. Är han lagkapten så blir det väl känsligt att sätta honom på bänken.
Mm. Mendy 29. Ja, för inte. Ja, eller så går händelserna rätt långt i förväg, känner jag.
Donnarumma hamnar säkert i PSG som du sa nu, bara för det psyk. Och så får Keylor återigen peta, så hamnar han annanstans. Det blir säkert så.
Ja, men det är ju därför Keylor färgar håret rosa. Det är ju för att synas då.
Ja, han borde göra det. Han borde göra det. Det är fortfarande blont bara.
Det tror jag är mer troligt faktiskt. Donnarumma i PSG. Som sagt, vi har ett namn kvar på listan här innan vi stänger butiken för idag. Och det är Roma som vill ha Xhaka. Uppges att man var intresserad av en kontraktlös Jerome Boateng.
Två smarta rekryteringar, tycker jag.
Mourinho vill ha Xhaka. Ja, varför inte? Jag tror att om Arsenal kan få loss lite pengar för Xhaka, så tror jag inte att de är helt emot det heller, även om han har ryckt upp sig i Arsenal-tröjan.
Ja, det känns väl väldigt Mourinho-kompatibel, den värvningen.
Ja, men jag tycker det. Däremot så älskar han ju inte felpassar på egen planhalva, vilket ju har varit något av ett signum för Xhaka.
Han kanske inte passar lika mycket fel i ett lägre tempo, tänker jag, i en annan liga.
Nej,
det är möjligt. Nej, men Xhaka har definitivt spelat upp sig och har faktiskt ganska fina egenskaper som fotbollsspelare, tycker jag. Var ju väldigt förtjust i honom innan han kom till Arsenal där. Men sen, de där första säsongerna var ju inte riktigt kanske vad man hade hoppats på. Men,
nej.
Men det känns också som en spelare så här, få gå från Premier League med lite frågetecken runt sig, blomma ut i Serie A. Känns han ju oerhört kompatibel som att kunna göra.
Ja, och nu kommer ju Ashley Young kommer ju komma tillbaka till Premier League som ligavinnare och grejer. Så att det...
Kommer han komma tillbaka då?
Jag vet inte, det är väl något snack om Watford. Det har det väl pratats om i alla fall i Italien.
Den är ju logisk på alla sätt och vis. Faktiskt.
Hans kontrakt har ju gått ut, så att...
Den är inte helt dum för Watford, till och med.
Nej.
Men jag väntar ju på att det ska börja ryktas om Matic till Roma, för det...
Den känns rimlig. Den känns rimlig. Men jag tror inte att de har både Matic och Xhaka, men det känns ju som att det finns lite folk där borta som kan vara aktuella. Hector Bellerin i Arsenal ska väl också lämna här nu, får se vart han hamnar dessutom. Högerbackar är ju dessutom någonting som många klubbar säkert tittar på, det där fönstret.
Det är bara skicka ett sånt där, det är bara skicka flaskpost till Premier League och säga hej, vi behöver en högerback. Det finns så mycket högerbackar som helst.
Tarik Lamptey
till exempel. Ja, det är bara vem som helst som bara hittar flaskposten har en högerback.
Det är ju typ så.
Ja, det känns så. Brighton, ja, vi har en högerback här.
Det var väl så Diogo Dalot hamnade i Milan, va? Den är väldigt tydlig. Bara dyker upp där på stranden där vid Manchester-tygfabriken. Och de tittar och bara... Ja, men det, vi har ju en. Den kan vi skicka.
Ja. Yes. Hörde ni, det var jättetrevligt att diskutera det här med er. Tränarkarusellen lär ju rasa under helgen här och en del besked lär komma. Det ska ju, vi kan väl räkna med att det är några intensiva veckor här före EM drar igång och liksom sillin läggs på någon slags paus. Men de här närmsta veckorna, det vill säga landslagssamlingar är utmärkta tillfällen och göra en läkarundersökning på och förhandla lite och prata med agent och så vidare.
Snå åt sig en tränare, det har ju Madrid gjort tidigare. Jag tror inte de snår åt sig Spaniens förbundskapten den här gången, eftersom att han inte verkar vilja spela eller träna de spelare som Real Madrid har till förfogande.
Va? Dagens spaningar, Jogi Löw till Real Madrid och Donnarumma till PSG. Jag tycker vi nöjer oss där. Hörrni, tusen tack Makoto och Babylona för att ni var med i Sillypodden idag. Tackar ni som har lyssnat. EM-podden rullar på. Det kommer gruppgenomgångar nästa vecka också. Säkert även Sillypoddar, så det är bara att hålla utkik. Med det säger vi på återhörande.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.